Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej alla fina ni som har hittat hit. Jag vill börja med att berätta att det här blir sista avsnittet av Avispodden. Jag gör mina sista dagar på Modet och ska vidare på nya äventyr. Det har varit helt fantastiskt att göra den här podden och helt underbart att få träffa alla de här härliga kvinnorna varje vecka. Och jag är så glad att det är så många som har lyssnat. Men det kommer garanterat att bli fler poddar i framtiden och då hoppas jag verkligen att ni vill lyssna igen. Tills dess hittar ni mig på Instagram. Där heter jag Emma med ett M, Blomberg, E-M-A Blomberg. Ja, ni fattar. Det här är inte bara det sista avsnittet, det är också det allra starkaste avsnittet. Jag träffar artisten Vanessa Falk som har en otroligt gripande historia. Hon delar med sig av denna och det blir väldigt mycket känslor. Jag hoppas att ni gillar det och ja, men vi hörs snart igen hörni. Puss på er!
Hej, jag heter Vanessa Falk och jag är bra på att sjunga.
Hej Vanessa!
Hej!
Välkommen hit!
Tack så jättemycket!
Jag tycker det är superkul och intressant att ha dig här som gäst.
Tack!
Hur mår du idag?
Jättedåligt. Nej, men det är ju våren är ju kommen med, eller högsommaren. Och jag har alltid vetat att jag är lite björkpollenallergisk. Men det här var ju någonting på en helt annan nivå. De här sista somriga dagarna som har varit nu har jag bara legat hemma och mått dåligt. Alla andra har varit ute och haft picknick och druckit öl på gräsmattor typ.
Åh, bitter, gluten i det.
Ja, eller hur? Lite. Ja, nej, men det var inte, det är ingen fara att vara hemma och vara sjuk. Men just att värmen har ju varit, när man är förkyld, så alltså, det är ju...
Det är jättejobbigt.
Det är så plågsamt, ja.
Ja, men det vet man ju om man är sjuk någon gång mitt i sommaren. Ja. Det är det värsta som finns.
Man blir ju aldrig frisk här, känns
det
som.
Nej, det går inte.
Idag är det lite svalare. Då är jag glad.
Skönt.
Ja.
Jo, men jag vill bara börja med att säga, för det är så här, du börjar på en särskild historia med mycket sorg och vi kommer komma in på det senare. Mm. Och jag känner att jag vill bara börja med att fråga, för att jag ska liksom erkänna att jag känner också att man är så här rädd för att trampa någon på tårna. Ja. Och jag tror att det är så också alltid, eller jag känner att det är så när man träffar människor som har varit med om något tragiskt eller någon kris eller sådär. Mm. Är det här någonting som du har märkt av också, att folk har ändrat sitt beteende kring dig?
Ja, det har jag gjort. Det märker man ganska snabbt, vilka som står pall och vilka som inte gör det. Ibland blir man ledsen att de som man kanske trodde skulle liksom våga inte göra det. Men de skuggas ganska snabbt av de som faktiskt pallar. Och de som faktiskt vågar stå bredvid en sida. Så att man glömmer den besvikelsen ganska snabbt. Liksom. Men det blir någon slags såhär, survival of the fittest i den situationen liksom. Men det gör man ju på nära håll, men sen märker man ju också liksom, alltså bekanta eller alltså liksom såna här folk som man har i liksom lite längre ledpolare liksom, att det är svårt för vissa, och vissa är liksom helt okonstlade med det liksom.
Men känner du att man kan trampa dig på tårna? Alltså om man säger fel saker, alltså vad känner du i en sån situation, kan man säga fel saker?
Det kan man. Man kan absolut säga fel saker och det gör folk. Men folk kan säga saker som gör ont och som är helt onödiga. Varför berättar du det där för mig? Vad menar du med det där? Liksom. Mm. Vissa dagar så kan man säga det, men vet du vad? Men det där, jag förstår inte var det där kommer ifrån, den här kommentaren. Eller så säger man bara, man tar inte åt sig. Liksom. Men jag är ganska tydlig med vad jag vill prata om och inte och, mm. och sådär. Jag tror man får, man lär sig ganska snabbt själv vad man pallar och inte själv liksom. Men sen har ju jag har valt att vara liksom ute bland folk ganska snabbt efter i alla fall att min pappa dog. Och då har det hjälpt mig att väldigt många har vetat vad jag går igenom. Det har gjort att det har blivit mindre. Ja, men det har varit lättare för mig att vara öppen med min sorg och ändå kunna vara med.
Mm.
Så att, ja, jag vet inte. Man sätter ribban själv tror jag på ett sätt. Liksom. Men folk är ju, speciellt i liksom så här, nöjesbranschen och i Stockholmslivet där det är liksom, många lever ett liv som är lite sus och dus och kanske inte så mycket på djupet, så blir, när någonting plötsligt blir på riktigt så blir folk bara liksom, wow! Och vill inte, de vill inte ha en reality check liksom.
Nej.
Och då försvinner man från deras radar.
Mm. Jag fattar.
Ja.
Jag tycker också det är viktigt att säga att du får säga till om det är någonting det som blir jobbigt här. Eller
absolut, om det är något jag inte vill prata om så säger jag det. Det är, inte, det är inget fult eller fel i att fråga liksom. Nej. Utan, nej. Samma sak som att det inte är det att säga att man inte vill prata om det.
Nej, precis.
Det kan vara bara idag.
Mm.
Man vet inte.
Nej. Toppen. Jag bjuder in personer som jag är avis på. Och jag är såklart avundsjuk på din röst. Alltså både när du pratar och när du sjunger. Ja, men den är ju sjukt behaglig när du pratar.
Ja, tack.
Och vi alla har ju hört liksom dig sjunga och att den är helt magisk. Och vi hörde ju låten Hurt som är så sjukt berörande. Och du är ju väldigt duktig på att sätta ord på känslor.
Tack.
Så det är någonting som jag verkligen är avis på. Både din röst och ditt sätt att skriva och få fram känslor via ord.
Tack så jättemycket.
Men sen är det ju såklart att det jag beundrar mest med dig det är ju att du är så otroligt stark. Du har gått igenom en väldigt hemska saker. Din bror och din pappa har gått bort på en period av 1,5 år. Och bara att du har tagit igenom det här och pratar om det visar ju att du är stark. Känner du dig stark?
Ja, det gör jag. Det gör jag absolut på ett sätt. Och sen så vissa dagar så har jag ju absolut inte känt mig stark. Men jo, det gör jag nog faktiskt. Men jag vet inte riktigt om det där har blivit en, alltså att man kan, att det kan bli som en självuppfyllande profetia på något sätt. Men även om det inte är på riktigt, eller vad man ska säga, så är det gott nog i alla fall för att man liksom, jo men jag känner mig stark idag.
Men har du alltid känt dig stark eller har det kommit här efter allt som du har varit med om?
Jag vet inte. Det är på något sätt så svårt att gå tillbaka i lite liksom hur det var innan. Eller på något sätt. Men det är det här också när man inte har något val att vara stark. Jag menar, alla förlorar en förälder förr eller senare, tyvärr. Liksom. Men det var ju det här med min lillebror som gjorde att allting blev liksom 40 resor värre. Också när pappa dog. Alltså att det blev liksom att det blev en sån till stor stark smäll liksom, för att på det sättet som jag förlorade min lillebror ska ingen behöva förlora någon liksom, och det satte ju allting helt ur liksom, ur spel liksom. Och jag tror att jag efter min lillebror dog så föll jag så jävla handlöst. Jag gjorde verkligen det, och man kan nog bara komma upp starkare ur det. Sen så tror jag att, jag vet inte vad det beror på, de valen jag gjorde och de valen jag hade möjlighet att göra på grund av min familj och mina vänner så där liksom. Jag menar, ingenting beror på en sak liksom, utan det är en kombination av saker som gjorde att jag hade möjlighet att bara falla så och bara gå helt liksom naken in i sorgen och bara ta den, inte låtsas som ingenting, inte gå ut och festa, inte dricka, inte göra någonting, utan bara vara otroligt ledsen liksom. Så kanske jag tjänade tid på det. På något sätt att det blev en liksom att jag bara trillade så jävla hårt rakt ner i det. Men sen så när vi fick reda på att pappa var död bara precis ett år efter att William dog, så var det var ju som ett skämt. Då hade det precis kommit på fötter. Men då var det bara så här, okej.
Men för det känns ju som att du har jobbat mycket med det här. Du har jobbat med dina känslor och allt så.
Ja.
Är det någonting som har kommit naturligt att du skulle göra det? Eller var det bara självförsvaret att du var tvungen?
Alltså, vi är ju alla sammansatta på olika sätt. Vi hanterar alla liksom saker på olika sätt. Och, men jag har, det kan liksom dela med mig av, eller det jag kan liksom tipsa om, vad man ska säga, det är att prata och gå in i det. Och det är det jag verkligen har gjort. Liksom. Alltså att inte, när jag säger gå in i det, menar jag inte liksom att man, ja, att man ska grotta ner sig och för evigt vara i det. Liksom, utan bara att när det händer, vara i det.
Mm.
Och inte skämmas över det. Och liksom vara, vara ledsen och be om hjälp och sådär. Liksom. Och sen så att prata om det. För jag har pratat om det så mycket. Alltså bara bla bla bla. Om ingen vill höra, så jag har struntat det fullständigt. De som inte har pallat att lyssna, de har inte haft något i mitt liv att göra. För att det har blivit så liksom skarpt läge på något sätt.
Mm.
För mig liksom, så mycket.
Mm.
Ja. Men det är svårt att veta. Jag menar, jag är väl så som person. Kanske.
Mm.
Jag vet inte.
Ja.
Men jag visste inte att jag hade det här i mig. Men det är ju också en så överlevnad. Klart. Nej, men precis. Det vet man ju inte. Man vet ju inte hur man ska reagera på en sån här sak. Och det är ju överlevnadsstrategi. Liksom.
Mm.
Och det jobbar jag med fortfarande varje dag. Så här, life hacks. För att få livet att kännas värt. Och,
varför
och
leva orka. Då till exempel?
Nej, men jag menar bara nu till exempel. Jag var ju sjukskriven i 2,5 år. Och hur jag... Man prioriterar om på något sätt, för att liksom vissa saker står man bara inte ut med. Vissa saker måste ut med, precis som alla andra. Men jag menar, man kanske hittar och prioriterar sina små guldkorn att liksom, ja, men, lägga lite extra pengar på det där för att det skänker extra livskvalitet, och det behöver man.
Mm.
Liksom.
Mm.
Sådana saker. Det är ju individuellt. Va? Men för mig är det liksom hästarna. Att jag prioriterar. Jag är hellre lite fattig och kan rida så många dagar i veckan jag vill och så där för att orka till exempel.
Men du, jag är nyfiken på hela din uppväxt och hela din historia. Kan vi inte bara ta allting från början? Så var är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm hos min mamma och min Göran som är som min andra pappa. Och min lillebror John, som föddes när jag var 8. Och sen så med pappa och William på andra sidan. Så jag har bott delat då.
Och du är uppvuxen med musiken. Vi ska säga det, din pappa är Christian Falk.
Ja.
Hur tidigt insåg du att musiken var någonting för dig också?
Jättetidigt. Alltså, när jag var väldigt liten. Det är så svårt att minnas så här, första minnen liksom. Men... Och man, saker och ting blir ju... Det här med minnen är ju väldigt intressant. För det blir ju ganska... Det är intressant och lite obehagligt. Ja. Hur man kan förvränga saker. Jag tror att man har varit med om saker som man inte alls har varit med om. Men det är en helt annan podd, eller på att säga. Nej, men väldigt tidigt. Så jag har ju liksom otroligt mycket minnen av att ha varit med pappa i studion. Och varit där liksom efter skolan och på kvällar. Och varit med på turnéer och sådana där saker. Så väldigt tidigt så insåg jag det.
Mm. Hur var skolan för dig då?
Jobbig.
Mm.
Ja, det var skitjobbig. Och sen blev det lite bättre. Och sen blev det skitjobbigt igen. Så hoppade jag av gymnasiet.
Vad var det som var jobbigt?
Ja, men jag passade väl inte in. Tyckte de andra barnen. Eller något sånt.
Mm.
Jag hade lite problem med kompisarna helt enkelt. Mm. Och jag menar, det kan ju bero på att jag hade... Jag var ju barn till missbrukare. För det är ingen hemlighet att min pappa hade missbruksproblem. Då blir man väl lite speciell när man är barn till missbrukare. Och man tar väldigt mycket ansvar och man prioriterar annorlunda. Och sen plötsligt så möts man av en värld i skolan som bara är... Liksom,
en helt annan.
Det är en helt annan spelplan än den där i vuxenvärlden som man är van att parera liksom. Så det var väl kanske därför det var svårt för de andra barnen och ungdomarna att på något sätt sätta fingret på mig.
Mm.
Så jag, på gymnasiet så vantrivdes jag så mycket så att jag mådde otroligt dåligt på gymnasiet.
Mm.
Så jag hoppade av.
Mm.
Så försökte jag börja igen. Försökte börja om ettan, men det gick inte. Jag kunde bara gå 1-2 dagar. Alltså jag blev extremt hårt trakasserad i den skolan. Verkligen.
Men,
det var jättehårt klimat. Ja. Det är det där också att så här, det har väl lite på ett sätt format mig till den jag är också. Så, där, så att jag är inte Jag önskar inte att mitt liv var... Det låter så sjukt också att säga det nu när jag har liksom förlorat både min lillebror och min pappa. Men jag önskar inte att mitt liv hade sett annorlunda ut i grunden på något sätt. I alla fall.
Men hade du vänner utanför skolan?
Ja, det hade jag. Och jag har ju alltid haft stallet.
Och vad har, liksom, om du beskriver, vad har hästarna och stallet betytt för dig?
Men allt har jag ju kommit att förstå senare också. Men det har verkligen, jag har ju varit på samma stall sedan jag var 7 år gammal. Och det finns hästar och vuxna kvar i stallet nu som jobbade och var där när jag var 7 när jag började där. Så att, och elever vänder liksom, så att det är ju en väldig trygghet. Sådär. Så jag har ju jobbat där också. Jag jobbar där fortfarande och har haft hästar och sådär. Så att det är liksom det har betytt allt.
Men vad ger hästar som inte människor ger?
Det vet jag inte. Jag har aldrig tänkt att hästar har gett mig någonting som jag inte får av människor. Jag har aldrig sett det som ett substitut för någonting. Bara som någonting jag verkligen, verkligen älskar. Det jag kan uppskatta nu väldigt mycket, det är att det blir sån himla, i brist på bättre ord, mindfulness. Som jag inte fattade vad det var förrän jag kunde sätta fingret på det i stallet. Nej, men just det här att man verkligen är där och då när man är i stallet. Och det är liksom, det är inte så mycket mobiltelefoner och det är inte så mycket kolla vad som händer på Instagram, utan det är så här. Och sen så det jag faktiskt verkligen, verkligen älskar är ju att jobba fysiskt med kroppen. Jag hatar att gå på gym. Och jag tycker det är så tråkigt och jogga och sådana där saker. Men ridning, eftersom att det är min passion, då kan jag liksom rida så att jag nästan kräks. Och sen så att mocka i stallet och jobba i stallet, det är bland det bästa jag vet. Det är skitjobbigt, men det är... Ja, för jag är inte i den formen jag var innan jag blev sjukskriven, men jag jobbar på det.
Men du, vad gjorde du efter gymnasiet när du hoppade av där? Vad hände då?
Jag jobbade på café. Jag jobbade 70 timmar i veckan typ.
Oj!
Ja. Vad fick man i lön då när man var så 16? Typ 43 kronor i timmen. Nej, men jag jobbade. Ja. På Coffee House by George hette det då. Ja.
Kändes det som att det passade dig bättre?
Gjorde det. Ja, det gjorde det. Verkligen. Sen vet jag liksom inte vad... Jag har bara jobbat runt. Faktiskt. Sen har väl saker och ting skett parallellt som man kanske håller bättre räkning på, men jag var ju bara 16, 17 och jobbade. Sen kommer jag inte riktigt ihåg vad jag gjorde efter det. Jobbade lite till, ja.
Och hur länge sedan är det nu din bror gick bort?
Det är nu 3 år. Det var 3 år i januari. Så snart 3,5 år.
Och hur kan du berätta någonting om allt det liksom?
Det är det som är lite jobbigt att prata om, eller som jag inte vill prata om så mycket.
Alltså jag tänker mer på hur var allting för dig? Jag vet att du har berättat om att du efteråt kunde så här stå i duschen och helt plötsligt börja spy för att du kände sån skuld.
Ja. Ja, men det är ju, min lillebror tog ju livet av sig och det är ju det kommer ju som liksom en, för anhöriga och även på långa led liksom, att folk känner ett otrolig skuld när någon tar livet av sig, och som stora syster så känner man väl otroligt mycket skuld. Vad man borde ha sett och vad man borde ha kunnat göra och sådär. Men det har jag lärt mig att... det har jag jobbat med jättemycket.
Kan du känna att jag släppte det?
Ja. Den typen av skuldkänslor. Men det är ju fortfarande lite... Man har ju lite... Det sitter djupt. Det där att, liksom, att jag lever men inte han lever. Och sådana där saker. Och man kan ju fortfarande hugga till när man har gjort... kommer att tänka på så här dumma stora syster saker som man har gjort. Alltså, så här snott lördagsgodiset eller rätt när man har varit taskig som en stora syster ska vara. liksom. Inget grovt utan bara så där liksom retig liksom. Men det är faktiskt nu när jag har pratat ganska öppet om det, men nu är det som hände när pappa dog så snabbt inpå var nog att mitt sorgarbete efter William bröts av på ett sätt som nog inte var speciellt hälsosamt. Och jag tror att det är därför jag har nu fått ganska svårt att prata om det. Och tänka på det. Så att det tycker jag faktiskt är lite jobbigt att prata om just nu. Men det har jag ju verkligen haft, skuldkänslor. Det är någonting som man inte pratar om.
Nej.
Tror jag så mycket.
Nej.
Jag kände till det innan, men som du sa i början, tror jag att generellt folk är rädda att prata om såna här saker. Mm. Suicid är väldigt svårt att prata om, för det är ett minfält. Man är så rädd att man ska råka säga någonting som inte är bara utifrån en själv, eller att man ska råka säga någonting som ska trigga någon, att man ska råka säga någonting som är stötande mot någon. Man har ju, det är svårt.
Mm.
Det är jättesvårt. Så jag fattar att det är en svår dialog, men det är ju ett problem som är fruktansvärt komplicerat. Jag har ingen lösning, eller jag har inga tankar om hur, vad sjukvården skulle kunna göra bättre. Jo, det är klart jag har det, men jag menar, men rent liksom i stort, det är svårt.
Mm.
Otroligt svårt och fruktansvärt.
Men du har också berättat att när det hände så släppte du allt, du ville inte göra musik längre. Nej. Vad var det som, alltså när kom vändningen?
Men vändningen kom ju nästan efter ett år liksom. Jag hade liksom gått en del i terapi och börjat titta tillbaka lite liksom. Så då kom vändningen, och det blev en ganska kort vändning eftersom att pappa blev sjuk direkt då och bara fick så kort tid kvar att leva. Men det handlade ju mycket om att jag kände att allting som var bra eller kul för mig förtjänade jag inte, i och med skulden och sådär.
Mm.
Och så att det var mycket därför jag kände att jag inte ville göra musik och inte ville sjunga, och allting som var kul kändes fult och fel. Men så kämpade jag mig igenom det, och det var då jag skrev Hurt.
Mm. Och hur var det att skriva den då?
Det var faktiskt mycket jobbigare och starkare än vad jag någonsin trodde att det skulle kunna vara att göra en låt.
Mm. Vi ska ju säga att det handlar ju om sorgen efter din bror.
Ja, den låten handlar om William, precis. Mm. Eller på något sätt. Eller på alla sätt, men i... Ja. Men, nej, men för det var verkligen, det är verkligen bara mina känslor där, och då rakt upp och ner liksom, och det var otroligt smärtsamt. Jag hade skrivit första versen när jag kom till studion, och sen så andra versen skrev jag i studion, och det var faktiskt inte alls kul. Det var skitjobbigt. Men låten är ju också inspelad, alltså det som, den som är på skivan eller den släppta versionen är den första tagningen.
Mm-hmm.
Den enda liksom den tagningen.
Okej.
Okay. Ja. För att det blev så starkt på något sätt, så man vill inte göra om det.
Nej.
Och försöka hitta en starkare känsla. Precis. Det blir så konstlat också, så att det var den, det är den liksom.
Mm.
Och man kan höra lite så här, i början, precis i början på låten, så är det lite så här prassel från min dunjacka.
Mm.
För jag står i min dunjacka och är jättefrusen inne i mickpåset, så man hör att den prasslar lite i början. Så att det, ja, men det var, ja, men den var, det var speciellt faktiskt. Men sen så kände jag mig väldigt mycket lättare efteråt. Faktiskt, sjukt nog. Det var som att jag hade liksom... Men de säger det, alltså att man ska skriva, att det är annorlunda än att tänka.
Mm.
Att tänka på någonting liksom 1000 gånger är inte alls lik kraftfullt som att skriva någonting. Och att sen läsa det man har skrivit, det kan vara extremt svårt.
Mm.
Och det har jag fattat nu, att det är skillnad på det liksom. Att man bara, men hur kan det vara annorlunda? Jag går ju med de här tankarna hela tiden.
Mm.
Men det blir väl någon slags objektivitet, att man kanske ser sig själv på något sätt lite mer utifrån när man läser upp vad man har skrivit.
Mm.
Det blir liksom starkt.
Mm.
På något sätt. Och då kanske det blir att det släpper lite också. Att det lättar lite.
Mm.
Mm. Kan jag tänka mig.
Men, och du sa att när ni fick reda på att er pappa sen var sjuk, så föll du liksom ännu djupare på något sätt.
Ja, men då, nej, faktiskt inte riktigt. Jag gick in i total krigsmode bara.
Okej.
Okay. Ja, för då var det ju också så faktiskt att min pappa behövde hjälp och var sjuk, och jag hade en sista tid med honom kvar, så att det var bara alla man på däck, och det var alla mina reserver och alla mina krafter som jag faktiskt inte trodde att jag ens hade jag så himla mycket mer av. För det blev en helt annan typ av situation också när man är, när inte någon dör bara plötsligt, utan när någon håller på det och man är med. Så jag la all min kraft på att vara med pappa och tog hand om pappa och såg till att han hade det bra, och det lilla som var kvar av våran kärnfamilj, om man ska säga, med hjälp av många vänner och liksom sådär. Men när det väl kom till kritan så var det bara jag och pappa.
Mm.
Jag har en lilla syster som är väldigt liten också. Men efteråt, alltså när pappa dog, faktiskt väl dog, så kände jag också bara en otrolig lättnad för att det hade varit så fruktansvärt tungt. Och att han plågade så himla hårt liksom. Och så var så där otroligt sjuk. Så då var jag liksom inte, jag hade liksom fått ganska mycket styrka i alla fall. Men det har ju kommit lite senare. Men jag har också varit väl medveten om att jag måste liksom ta det lugnt. Det måste jag fortfarande liksom.
Mm. Men hur mycket sorg tror du att en människa klarar av?
Mycket, mycket mer än vad man tror. Men som sagt, det beror på liksom, det beror på vad man har för förutsättningar. Men jag är ju starkt övertygad om att alla klarar så fruktansvärt mycket mer än vad man tror. Mycket mer än vad man borde klara av, klarar man av. Och sen, men jag menar, för man kan inte skydda sig. Man kan inte skydda sig från den här typen av saker. Så att man har ju inget val. Och jag menar, jag har ju inte heller, jag har inga barn. Och jag har ingen liksom, jag har inte ens haft någon pojkvän. Alltså jag har ju ingen annan att ta ansvar för mig själv heller. Så att det är mycket lättare att liksom, för mig också, att falla helt handlöst. Och verkligen så här, ta det i den tiden det ska ta.
Mm.
Hade jag haft två små barn så hade det inte, då kanske man får en mycket starkare smäll sen istället. Eller sådär liksom. Så att det är ju helt, liksom, helt individuellt.
Mm.
Mm.
Men du sa innan att du kunde så här känna skuld för att skriva musik och för att du skulle ju liksom inte leva på.
Ja.
Kan du idag, eller har du känt att du nästan har varit rädd för att känna lycka igen och bli lycklig igen för att...
Ja.
För att jag är skuld i det liksom.
Ja, jo, men det gör jag. Och jag trevar mig fram liksom. Men det är också sådär att det är... Alltså känslorna och intellektet är liksom inte... Jag vet. Alltså att veta någonting betyder inte att man känner det. Alltså det är väl där konflikten ligger på ett sätt. Mm. Jag vet att jag förtjänar att vara lycklig. Men det är någonting som känns...
Fel.
Ja. Mm. Och så det är väl det man får liksom jobba på att,
mm.
och så liksom. Men så är det definitivt, det går upp och ner liksom.
Mm.
Mm.
Ja, men hur skulle du säga att du har ändrat som person efter allt det här, eller är du, känner dig som samma person?
Både och. Jag vet ju vad jag går för på ett sätt, och det är liksom väldigt mycket jag inte är rädd för. Jag är inte rädd för någonting längre. Vissa saker är jag jätterädd för plötsligt, för att jag vet att hur skört livet är liksom. Och jag känner mig själv så mycket bättre. Om man får säga att jag har kommit något positivt ur det här, så är det det.
Mm.
Att så här, jag känner mig själv så mycket bättre, och jag vet vad jag klarar och vad jag inte klarar, och vad jag kan tänka mig att stå ut med och vad jag inte alls ska behöva tolerera och sådana saker liksom. Och mina vänner liksom, och allt sånt där som faktiskt är ändå, som liksom stiger upp till ytan och som blir väldigt vackert liksom, när det händer såna här saker.
Mm.
Så på det sättet har jag blivit annorlunda liksom. Och sen så har jag ju såklart jättemycket negativa effekter också liksom. Man får försöka välja och se vad man liksom, man får försöka välja lite fokus liksom, så att man inte bara tänker på att man har problem att sova och...
Mm. Men hur gör du för att vända negativa tankar till positiva?
Så det där saker tycker jag är så svåra att förklara. Alltså hur man hanterar ångest och hur man... Hade man kunnat dela med sig av sina ångesthanteringsverktyg, liksom, så hade fler människor mått så mycket bättre. Men jag vet inte. Jag försöker väl bara liksom... Om jag får ångest, bara en molande ångestkänsla, så försöker jag känna bara, okej, okay, vad är det jag har ångest över? Okej, okay, jag har ångest över den där räkningen eller någonting. Mm. Så benar jag ut liksom, hur kan jag lösa det problemet? Och sen så förstår jag ju oftast att så här, det handlar inte om, eftersom att jag har pengar att betala den där räkningen och det är ingen fara, bla bla, så handlar det förmodligen om någonting annat. Och då får man bara liksom rannsaka sig själv lite. Och jag tror att oftast om man möter ångesten och försöker reda ut den och tänka vad det är för någonting och vad man kan göra. Och så här, okej, men jag vill inte, fan, jag får lite ångest över den här middagen. Skit i att gå på middagen. Det är inte svårare än så.
Mm.
Jag har slutat utsätta mig för sånt som jag är liksom. Och jag ställer in och jag ibland ljuger jag och säger att fan, det dök upp jobb. Jag är jätteledsen. Eller ibland säger jag som det är. Men det tror jag är, liksom, det tror jag är viktigt. Att man försöker tänka på vad det är. För att ibland när man får ångest så blir det bara som ett spöke. Som bara så här. Och man bara, åh nej, jag har ångest. Mm. Och så bara, så här. Och framförallt också att inte se sig själv som ett offer. att inte liksom, det är synd om en, men man behöver inte tycka synd om sig själv ändå, för jag tror att ens självbild blir så himla skev då, på något sätt. Det är svårt att dela med sig av, men jag hoppas att du,
ja, men absolut,
förstår någonting om jag säger.
Ja, verkligen. Men känns det som att du har blivit bättre på att fokusera på det som är viktigt i livet? Och kanske släppa små saker man tänker som kan ge ångest?
Ja, absolut. Men jo, det gör jag ju. Jag försöker fokusera på det som är viktigt i livet för mig. Och sådär. Och inte liksom måla upp så mycket över framtiden, utan ta det lite, ta ett steg i taget och liksom. Jag kan ju få lite livsstress att det känns som att jag liksom så här, hur fan ska jag kunna träffa en kille och hur liksom, det är alla de där sakerna som jag har prioriterat bort helt och hållet, som jag känner att jag är jätte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svårt att släppa in någon ny, för att jag har sån tight cirkel liksom, och jag har, det känns som att allt jag har att ge vill jag ge de som har gett mig så mycket nu liksom, och skulle komma in någon ny som ska så här, få all min uppmärksamhet. Och när jag tänker på att så här, nej, men jag kanske borde skaffa en kille, då får jag faktiskt ångest. Så då släpper jag det, så får det hända när det händer. Och att så här, ja, nej, men det är väl inte hela världen att vara 31 och inte ha någon. Och
men är du bra på att släppa det då?
Jo, men det är väl. Både och. Kommer det tillbaka så får man släppa det en gång till. Typ så.
Jag vill prata lite om tacksamhet också.
Ja.
Många säger ju att, ja, men att det är först när man möter något jobbigt i livet som man känner tacksamhet över allt det man har.
Ja.
Har det varit så för dig?
Man ser ju saker på ett helt annat sätt. Man tar inte saker och ting för givet. Och då blir man väldigt plötsligt tacksam. Jag är liksom extremt tacksam för allt. Alla jag har runt omkring mig. Och mina vänner och liksom min familj. Och, jag har ju så stor familj liksom ändå. Som betyder allt för mig liksom. Så det blir man verkligen. Man blir mycket mer tacksam. Jag tror inte att det är för att man är otacksam innan. Jag tror bara att man inte fattar på samma sätt. Riktigt. Det är så lätt att ta saker för givet. Liksom. Det är det verkligen. Det är väl inget fult i det. Vissa saker ska man faktiskt kunna ta för givet. Liksom. Sina föräldrars kärlek och liksom sådana där saker som vissa inte har möjligheten att ta för givet. Liksom, men som ändå tycker att man ska kunna. Och sådana saker. Men det uppskattar man ju inte.
Nej.
Alltså man fattar ju inte. Det, liksom. Men sen så plötsligt så gör man det ändå. Om det är för att man växer upp. Eller för att det är för att man är med om någonting svårt. Eller om det är för att man börjar älska någon själv. Sådär villkorslöst. Liksom. Men jo, så är det verkligen. Och det är jag tacksam för.
Ja, skönt. Jag märker att min mage börjar kurra. Det är också jättebra.
Jag hörde, jag tror att våra magar började kurra samtidigt faktiskt. Alltså jättehögt.
Perfekt när man spelar in podcast. Ja. Efter allt du har varit med om nu. Vad tror du händer efter döden?
Alltså jag tror ju på något sätt att, eller så här, man vill ju tro att, eller vad ska jag säga? Jag tror att pappa och William är med varandra. Och jag tror att de är där med min morfar och med min gamla hund, Kuba, och med min bästa kompis lilla hund som hon avlivade precis. Och på något sätt sådär. Samtidigt som jag är inte troende, eller jag tror inte på Gud liksom. Men jag tror på någonting. Samtidigt som jag också bara tror att det spelar ingen roll. Eller att det bara blir svart. Mm. Men jag kände ganska starkt på något sätt att liksom att pappa och William på något sätt återförenades. Eftersom att det hände så snabbt inpå också, så var det som att liksom det var någonting starkt över det och ändå tröstande.
Men du har ju också sagt innan, vet jag, att så här, när du känner som mest sorg och när det är som jobbigast, att du nästan är som mest nära dem då. Är det så fortfarande?
Alltså jag tror att det är det hurt handlar om också. På ett sätt att man inte vill sluta känna den där allra, allra starkaste smärtan, för att då är känslan nära liksom, eller då är de nära. Men sen också, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så är jag ju ganska övertygad om att både pappa och William hälsar på mig ibland. Faktiskt.
Mm.
Jag får ju jag har fått ganska starka indikationer på det.
På vilket sätt?
Det var en grej som hände när jag åkte till LA precis innan jag fick reda på att pappa var sjuk. Så åkte jag dit en månad. Och verkligen så här, äntligen hade kommit på fötter lite och skulle liksom åka, göra en resa. Och det var väldigt stort och det var väldigt svårt att åka hemifrån. Och man är plötsligt rädd för att flyga och man är rädd för att vara utan sin familj och liksom sådär. Så, men då åkte jag till LA en månad. Och så kom jag ihåg att jag sa till min bästa kompis att så här, när vi kommer fram till huset, då ska jag koppla in. För vi skulle bo i ett hus där vi hade bott året innan också. Och så skulle vi i alla fall, jag ska spela den här låten med Michael Jackson. Give in to me med Michael Jackson. Ska jag sätta på när jag kommer till poolen. Och så kopplade jag in. Det här var ju då bara liksom, jag vet inte, liksom när vi planerade resan. Och jag bara sa, gud vad härligt, tänk att sitta där liksom. Ta en cig och, jag röker inte längre, men ta en cig och dricka en Cola Light och lyssna på den här låten. Så här. Och så kom vi dit och det här hade jag ju glömt. Helt och hållet.
Mm.
Jag pluggar i min mobiltelefon och sätter på en spellista. Går ut och sätter mig vid poolen och plötsligt blir det tyst. Och den här Michael Jackson-låten kommer igång. Jo. Det är så att jag får gå så bara jag tänker på det. Ja. Nej, men, och jag bara tittade på Hanna som jag var med. Jag bara, för det var bara jag och hon i huset. Och hon hade ju glömt det här jag sa. Liksom. Men då kom ju hon ihåg det också. Jag bara, nej gud. Och då var jag bara så här, men det är William. Jag visste det liksom. Han gillade också Michael Jackson. Och det var så sjukt. Det är den starkaste så här, indikationen jag har fått. Och jag kan inte förklara varför det hände.
Nej.
På något annat sätt liksom. Och sen så har jag ju känt bara också liksom en närvaro i hemmet. Ibland. Liksom, sådär. Och inte duggrädd för det. Alls. Liksom, för att man känner ju när det är liksom något. Man känner ändå att man har något så här skyddsänglar på något sätt.
Mm. Gud vad fint, jag är helt jätterörd.
Eller hur, visst är det? Ja, det är lite. Jag har nästan inte vetat det för någon faktiskt.
Nej.
Nej, men så det är liksom en ganska. Så det är, hur ska man förklara det?
Nej.
Annars. Så att man blir väl öppen för mera liksom. Det är klart man vill tänka att de är med.
Mm.
På något sätt. Liksom.
Mm. Men har du drömt om dem?
Gud, jag hela tiden. Ja, jag hela tiden. Och men det är inte lika rolig historia. Men det gör jag varje natt.
Okay.
Ja, på ett eller annat sätt. Liksom. Så här verkliga drömmar. Som man bara, liksom. Så det gör man definitivt. Som sagt, det är väldigt nära inpå. Liksom.
Mm. Du har varit inne på det. Och snurrat vid det. Men vad skulle du vilja säga till andra som är med eller har varit med om samma eller liknande saker?
Alltså, var inte rädda för att prata. Skäms inte över att ni är ledsna. Och framförallt, det som jag fick liksom så här stånga kämpa emot ganska mycket, som jag på något sätt fick kraft att liksom bara stå emot, det är den liksom socialt accepterade tiden för att vara i sorg, som är, den är inte lång.
Mm.
För att det, alltså, att säga så här, nej men min pappa har dött, så här, jaha, men gud, men det är väl ett år sedan. Man bara, jaha, och vad är det då?
Mm.
Alltså, du vet så där. Eller nej men jag mår dåligt för att min lillebror och det här liksom, att att folk inte, att man har 2 veckor eller 3 veckor och sen så, eller efter begravningen så är allt glömt liksom. Mm. Då ska man vara så vanligt igen och liksom, och att inte skämmas över att liksom, och också tänka på, tycker jag, att liksom, alltså att alla man träffar, alla man ser på gatan, och alla har någonting liksom. Alla bär på någonting, alla har någonting som precis har hänt dem eller som ska hända dem eller som är liksom, och man är inte så ensam som man tror. Men alla går väldigt mycket ensamhet, och jag tror att liksom, alltså bara så här, jag får meddelanden av folk på Instagram och på min mail, och jag svarar när jag kan, alltså, och jag vet ju själv att när man mår väldigt dåligt så tror man inte att man har en enda vän i världen. Men bara man kommer ihåg att så här, jag kan ringa Fatima, så känns det faktiskt bättre. Så behöver man kanske inte ens ringa. Just att man känner sig så patetisk när man bara, jag mår dåligt. Man vet inte varför eller vad man liksom, du vet, så här. Men att våga vara lite mer liksom, att, vad ska man säga, att våga låta sorgen ta lite mer plats.
Mm.
Att inte skämmas över det.
Mm.
Så tycker jag. Och be om hjälp. Det är inte lätt heller, alltså det är verkligen inte det. Det är inga lätta saker att så här, gå till vårdcentralen. Eller, jag har blivit jätteilla behandlad på vårdcentralen. Och sådär. Men det finns ju liksom specialistpsykiatri med liksom hjälp man kan få. Och det är inte så, det är inget fult eller fel i det. Sorg är ju liksom, jag har valt att inte ta några antidepressiva till exempel. För att jag känner sig, men det här är sorg. Min lillebror har dött och min pappa har dött. Varför ska jag trubba av det? Varför ska jag inte känna det? Det är väl bättre att känna det och låta det vara det är. Liksom. Så får man hitta sätt att liksom leva parallellt med det. Eller att leva samtidigt som man känner de här känslorna. Liksom. Sådär. Och det gör man. Man lär sig. Liksom. Men jag tror att mycket handlar om att man stänger så mycket inne. Och att det är det som gör att man blir nästan galen. Liksom. Försök sätta ord på. Skriv ner det du känner. Och läs upp det för någon. Hur fruktansvärt det än känns. Och hur utlämnande det faktiskt är. Så hjälper det verkligen.
Men hur mår du idag, skulle du säga?
Förutom
pollen. På ett litet djupare plan.
Ja, men precis. Jo, men jag mår bra. Alltså, det går upp och ner.
Mm.
Det som har hänt är väldigt, väldigt nära inpå. Så där som jag har accepterat och tror att det alltid kommer kännas så här. Men jag kämpar på. Jag är väl liksom, jag är där i livet där jag skulle vilja vara på många plan. Och jag, ibland liksom så önskar jag att man hade kunnat vara lyckligare över att känna att man faktiskt befinner sig precis där man önskar att befinna sig. Men det är väl också så livet funkar. Att man alltid på något sätt, varför nöja sig liksom. Mm. Men så att jag jobbar på att liksom, att hitta en stabil grund. Alltså att liksom sådär, för att kunna, jag göra vad lite liksom. Vad är mitt mål? Vad vill jag göra? Eftersom att jag i princip gör det jag vill göra. Men jag vill väl bara ha ett liksom, vara stabil och trygg och kunna åka på hästtävlingar och rida på mina hästar som jag vill ha. Lite så. Och så självklart då yrkesmässigt liksom göra musiken, och där jag befinner mig, precis där jag vill befinna mig. Men det är också på ett sätt, jag har äntligen släppt min första skiva och
ja, men kan vi inte prata mer om den? Ja. Jag vill prata mer om musik.
Ja.
Du har precis släppt albumet First,
ja.
Eller hur?
Mm.
Berätta om det.
Ja, men den handlar ju om allt det här, så i princip så har vi ju pratat om,
om albumet.
Om det. Ja, men precis. För den har ju liksom, jag påbörjade skivan precis innan min lillebror dog. Och så har det varit en process under, liksom under hela tiden fram tills nu. Liksom. Men det är ju så här helt sjukt. Jag kan inte fatta att det är sant att jag egentligen har släppt en skiva som jag också dessutom är nöjd med.
Mm.
Så att jag bara längtar efter att liksom, jag vill ju komma ut och spela och stå på scen är det bästa jag vet, och spela med band, och det är ju min liksom, det är min dröm också. Sen så absolut, man ska ju inte nöja sig med liksom, jag menar, jag lever ju redan i mina två passioner i livet. Alltså jag får göra musik och jag är signad till skivbolag som jag tycker är fantastiskt, med människor som jag älskar, och jobbar i studio med människor som jag beundrar och liksom ser upp till och som jag är jättenära vän med, och jag har hästar och rider och är liksom, och det är det mina dagar fylls av. Och så lite podcaster emellan här. Men så att det är liksom, det är också så här, ja, men om det bara blir så här så är det ganska toppen också. Så att så här, man vill ju, det är, man vill, jag vill inte säga att jag är otacksam och vill ha mer så här, för att jag är väldigt liksom, jag är väldigt tacksam för det jag har. Men självklart så vill jag ju liksom spela mer, jag vill göra mer musik och kanske drömmer om att liksom åka så där, till LA några veckor och skriva med andra låtskrivare och producenter och liksom skriva låtar till andra, och sen så ska jag ju göra en till skiva. Och hur kommer den låta?
Ja, precis. Men jag tänker så här, för att allt det här, i och med att ja, men som Hurt och sen den här skivan, allt är påverkat såklart av din sorg.
Ja.
Och det är väldigt känslofyllt, även det här albumet. Men så här, är det här den typen av musik du alltid har tänkt att du ska göra? Eller blev det så nu på grund av allt du har varit med om?
Alltså, innan jag började med den här skivan så visste jag i alla fall hur jag inte ville att min musik skulle låta. Och det är lite sån musik som jag har gjort innan. Lite, jag släppte ju två låtar förut som heter Private Party och Beg Like a Dog. Jag vill inte ens prata om dem. Men och så träffade jag Stefan. Jag har gjort hela den här skivan med två killar, Stefan Örn och Johan Kronlund. Och så träffade jag Stefan och gjorde, jag gjorde en låt med honom, en testlåt med honom, och sen så gjorde vi en låt till, och det är Running, som är med på skivan, som är första spåret på skivan. Och då var det bara så här, jag fick bara sån aha, jag bara, ett, har jag skrivit den här låten? Gud vad sjukt. Och för jag hade inte skrivit musik till mig själv förut. Jag trodde inte jag kunde det. Det har alltid känts så knepigt i mitt huvud. Jag har inte fattat riktigt hur jag vill gå tillväga. Och så träffade jag Stefan och kände mig så bekväm med honom, för att jag skriver ju låtar som så att jag skriver texten först. Och sen gör jag en melodi efter texten.
Är det, jag som inte kan så mycket om musik, är det en ovanlig process?
Jag tror att det vanligaste är att man gör en melodi och sen så skriver man en text efter melodin. Och det är det liksom som är det är liksom, det är så man gör. Men jag gör inte så, för att det är liksom inte, jag gjorde inte så till den här skivan i alla fall. Ska jag säga då att Running är ju då den enda låten på skivan som inte är påverkad av allt det som har hänt. För den skrevs ju innan min lillebror dog. Så den är väldigt speciell på det sättet också liksom. Det blir verkligen en resa hela skivan liksom. Och då hittade jag liksom, och jag kände att jag kunde våga pröva mig fram med Stefan, och jag kunde plötsligt sjunga liksom på ett sätt som jag inte gjorde liksom. Och det är i övergången från versen till refrängen på Running till exempel, så bara sjunger jag ut liksom på ett sätt som jag inte hade gjort innan, för jag vågade inte det, och jag vågade inte prova det liksom. Jag vet inte varför, men det var väl någonting, det är någon kontroll i mig och en rädsla att vara dålig, att inte vara liksom så där bra som folk liksom tycker att jag borde vara eller någonting.
Har det någonting att göra med att din pappa hållit på med musik?
Kanske, men det har nog också väldigt mycket bara att göra med mina egna krav och min bild av mig själv faktiskt. Att jag har en bild av mig själv att jag har sån himla kapacitet som jag inte har vetat hur jag, som jag fortfarande utforskar hur jag ska kunna göra det bästa av. Du vet, man känner att man liksom, man är en, man kan vara en Beyoncé om man bara orkade gå och träna varje dag. Om man bara klarade av att sjunga varje dag liksom, och träna sin röst, och man klarade av att prioritera rätt och klarade av liksom. Nu man använder ju på något sätt Beyoncé som ett uttryck eller som en liksom jämförelse, bara som en superperson. Jag hade lika,
alltså perfekta.
Usain Bolt då. Nej men nu råkar ju hon vara i samma bransch som jag. Jag menar inte att jag skulle kunna vara en Beyoncé om jag bara hade.
Jo, det är klart.
Som Alex Schulman säger att han hade varit Zlatan, han bara fortsatt träna fotboll.
Exakt. På samma sätt.
Så ödmjukheten själv.
På samma sätt så hade det varit Beyoncé.
Ja,
kommer men, bli om det bara.
Ja, men precis. Nej, men du förstår vad jag menar, att man så här, att man sitter på en kapacitet som är, och steg ett i den resan, det är ju att man träffar människor som tror på en.
Mm.
Mer än vad man tror på sig själv. I att hitta ett skivbolag eller en producenter som tror på ens förmåga. Och att liksom inte bli paralyserad i det och bara, åh nej, hur fan ska jag kunna prestera? Utan att släppa det och faktiskt bara försöka och göra det bästa man kan. Liksom. Jag har ju liksom haft otroligt svårt att veta vad jag vill göra för genre. Och jag tycker min skiva är ju, avslöjar ju det lite. Det är lite drum and bass. Sitt, det är lite eldkvarnigt så här, i Burn typ, som är en av mina absoluta favoritlåtar.
Jag tänkte precis fråga vilken som är favoritlåten.
Alltså det är så svårt att säga.
Ja,
det är jättesvårt att säga. För det är lite från dag till dag, men om jag måste bara säga nu rakt över disk så är det nog, jag bara råkar säga alla låtarna på den. Nej, men Again gillar jag väldigt mycket. Hard gillar jag väldigt mycket. Och jag måste faktiskt också säga att jag gillar Shit väldigt mycket.
Mm. Men då, det här har jag alltid undrat.
Mm.
När en artist säger att man gillar en viss låt mer än någon annan. Handlar det om resultatet då av låten, hur den blev? Eller handlar det om processen när man skrev den?
Jag tror att det handlar om känslorna i låten kanske.
Mm.
Faktiskt. Men Hard gillar jag väldigt mycket för att jag är otroligt svag för den drum and bass grejen. Liksom. Jag är väldigt glad att den låten är med på skivan. Men nej, men den här skivan är liksom, det har varit svårt för mig för att jag har alltid älskat så mycket den typen av musik min pappa har gjort. Och de sakerna som han gjorde med Robin innan han dog, de här La Bagatelle Magique låtarna, en EP som han gjorde med Robin och Marcus Jägerstedt heter han. Precis innan han dog, de är bara så här, wow. Det där är musik som bara min pappa kan göra. Tycker jag. Med en viss, för jag vet ju också alla så detaljer. Jag vet ju liksom. Och det är en typ av grej som jag också har i mig. Den här detaljgrejen som jag kan vara lite såhär. Vet inte riktigt veta hur jag ska få ur mig. Och inte riktigt veta hur jag liksom. Så det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot att utveckla. Men jag vill att göra den typen av musik. Och det är ju, vad är det för genre? Det är ju dansmusik, men det är liksom ganska smalt, men jag tycker det är så bra så att jag så här, vet inte vad jag ska ta vägen liksom. Mm. Och sen också så här, alla gamla så här blacknessgrejer som jag bara, ja, älskar så här. Och liksom bara ha med gjort. Men han har gjort så brett, Kel Bordell, hans egna låtar, hans egna liksom. Och sen har han ju jobbat med så här, Petter och Robin förut när hon gjorde det så här, lite mer R&B soul grej, du vet, så att jag har bara varit helt vilsen och bara för jag har ju bara tagit in allt det där. Och jag tror också att när man är med i, när man inte bara får en låt så här, den här låten har pappa gjort så här, okej. Jag har ju ingen relation till exempel så här, Imperiet grejer och de där. Jag kan absolut uppskatta dem, men jag har ingen relation till dem för att jag var med i studion när Seven Seconds gjordes. Och liksom under processen och när såklart gjordes till Petter och när han gjorde liksom Robins första låtar då när jag bara var 10, och då får man ju en relation till musiken när man har varit med i skapandet av den. Så att, då har jag ju fäst mig så mycket vid det och bara jag vill göra det här samtidigt som jag vill göra vad Madonna och sen så vill jag göra Britney Spears musik för att jag älskar popmusik.
Mm.
Alltså NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears. Alltså så här, älskar det.
Vad otippande ändå, känner jag. När man hör
musik. Liksom. Ja, men för att jag lyssnar inte på sån musik som jag gör själv.
Nej.
Egentligen, alls. Utan jag lyssnar på liksom, alltså så här, ja, men du vet, jag kan lyssna på allt från David Guetta, Rihanna. Jag har fortfarande inte lyssnat på Rihannas, eller på Beyoncés nya, eller på Rihannas nya. Det tar lite lång tid för mig att ta in i musik. Mm. Så att jag lyssnar på så här, ja, men nu i bilen till exempel så har jag liksom CD-cases från när jag säsongs-DJ det året 2008. För att vi hänger så axlan, så att det är bara CD-skivor. Så att jag har ett gammalt CD-case från 2008 med så här, det lyssnar jag på, tycker jag är toppen.
Mm.
Det är liksom inga konstigheter. Det är så David Guetta och liksom allt möjligt liksom. Och sen ser jag ju, när jag DJar själv så spelar jag ju helst gammal 80-90-tals klubbdansmusik och soul, liksom lite
Men gud, liksom, du har verkligen allt i dig.
Ja, och det här har ju blivit ett problem. När jag ska göra egen musik.
Ja, men vad känner du? Vad tror du att det kommer luta åt till nästa?
Liksom? Jag har ingen aning, men det jag alltid ändå på ett sätt känt så här mycket svag. Det jag känner svaghet för är liksom på något sätt det är lite så här stora och pampiga och cinematiska på något sätt som jag tycker finns i Shit till exempel. Om man lyssnar på den här låten på slutet med liksom när musiken bara tar över så här och bara, och vad fan, jag vill att alla mina låtar ska börja och låta som så här Prince-låtar, bara så stora och bara så här, man ser framför sig när man liksom spelar dem live och vet, så. Men jag känner nog att jag har landat i någonting som verkligen är jag. Och att det, jag trodde att skivan skulle bli mycket mera, alltså låta som en så här absolut musikskiva med så här olika med olika bland, artister, ett blandband, liksom. Ja, exakt. Men jag kände ändå att det gick ihop väldigt bra till slut liksom, och jag tror att folk är väldigt mycket mer öppna för att en skiva är liksom lite bredare i, över genrerna. Men jag har ju inte en susning om hur nästa skiva kommer att låta.
Men vad kul och spännande.
Ja, det är väldigt spännande. Ja. Jag ska in i studion i, liksom nu i närmsta tiden. Och...
Ja, det är så att jag sätter igång direkt nu. Mm. Men du, kommer vi kunna se dig spela i sommar?
Det hoppas jag verkligen. Jag vet att jag ska spela i alla fall på i Kungsan här i Stockholm den 10 juni. Jag vet att jag ska vara med på en musikplats Stockholm-spelning. Och köra några låtar. Om man vill komma och kolla...
Ja.
Ja,
det jag. Absolut. Ja. Jag är supernöjd.
Nej, men så det är spännande och det är väldigt, det är liksom framtiden är oviss. Men på ett spännande sätt.
Ja, men för du sa innan så här, men du drömmer om att skriva musik, du kanske åker till LA och så där. Ja. Är du sån person som vågar säga dina drömmar högt?
Ja, det är jag. Absolut, att jag kan säga att jag vill åka dit, menar du till exempel.
Ja, men till exempel.
Ja, 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 absolut. Det är definitivt. Verkligen.
Mm. Men är du rädd för vad andra ska tycka om skivan?
Det är man ju alltid. Det är ju det konstiga med det tråkiga med konst, att man ska bli kritiserad. Konst. Ja, du fattar vad jag menar.
Konstform, kan man säga.
Ja. Låter så pretentiöst. Ja.
Vi kan väl vara lite pretentiöst.
Jag är en konstnär. Bara. Nej, jag ser inte riktigt mig själv som en konstnär faktiskt, ärligt talat. Men det är ju väldigt... Det blir ju, den aspekten att det skulle komma recensioner när jag släppte en skiva hade jag överhuvudtaget inte tänkt på. Man bara, what? Mm. Okej. Okay. Men det känns ändå som att... jag är väldigt medveten om att jag inte har gjort en superkommersiell skiva. Det känns som att den har ändå tagits emot på rätt sätt. Jag har liksom så mycket, den här skivan är så speciell för mig. Den är så viktig för min överlevnad, den här skivan. Och jag har stoppat in så mycket i, liksom, jag tror att så här, den här skivan skiter jag lite i vad folk
tycker.
Ja, lite så, för att så här, det var bara så här, ut med det där liksom, och gå vidare och, i livet liksom, och få ut den och liksom börja nästa kapitel i livet, att den är ute nu och se vad som händer då och liksom hur det känns, och så att jag tror att nästa skiva kommer jag säkert tycka är jobbigare. Jag undrar, för det tänker jag ju lite, jag har inte varit så självmedveten när jag gjort den här skivan. Den har bara kommit.
Mm.
Liksom, den är inte uttänkt på något sätt. Den är inte planerad alls. Den är inte, nu gör vi en sån här låt. Jag har fått helt fria tyglar av mitt skivbolag.
Mm.
Helt. Det har inte varit något så att vi behöver mer en sån här låt. Vi behöver en sån här låt. Utan de har bara, det är inget beräknande mer än överhuvudtaget. Det har inte varit så här, det här soundet saknas nu. Utan det är ingen skivbolagsprodukt överhuvudtaget. Och det är jag så himla tacksam över. Och jag jobbar ju tillsammans med Peter Svartling, som jag känner sedan jag var jätteliten. Och bolaget startades i samma veva som jag signade till det. Och det är bara nära och kära som är inblandade. Och alla vet vad jag går igenom och hur jag har haft det. Och de har liksom kostat på sig att låta mig göra det här. Så att jag... Det är verkligen... Och det tror jag kommer vara annorlunda till nästa skiva. Att jag kommer nog vara mycket mer medveten om vad jag håller på med.
Mm.
Att jag kommer nog tänka efter mycket mer. jag ska väl försöka att inte göra det på ett visst sätt. Liksom. Men jag tror ändå att det kommer vara en annan process när det har ändå gått lite längre tid och man inte är i akut sorg eller i ett liksom, akut läge med en döende förälder samtidigt som man gör en skiva. Liksom.
Men tror du det kan bli lite som att det här var ett livsprojekt och att det mer kan bli ett
säkert
yrke längre fram? Liksom?
Ja, alltså sen så har ju jag musiken så himla i mig i livet från så mycket. Så att så här, jag ser egentligen inte så stor skillnad på artisten Vanessa och Vanessa liksom, utan det går ihop. Och det är ju också någonting som jag har liksom, när jag gjorde den här musiken gjorde förut, så kände jag att jag inte kunde vara mig själv. Jag kände också att det handlade så himla mycket mer om vad jag hade på mig och att det skulle vara en show. Redan då, redan innan allting det här hade hänt, så kände jag bara nej. Det där, det kan inte liksom spela någon roll vad jag har på mig. Jag måste kunna ha på mig samma klänning 2 gånger i rad. Liksom. Jag orkar inte ha den typen av image. Liksom, utan jag måste kunna vara mig själv i allt jag gör. Mm. För att annars kommer det inte kännas på riktigt. Och då kanske jag inte, tänk om jag inte kommer ihåg den personen jag försökte vara. Utan så här, jag måste vara mig själv. Annars håller det inte för mig. Annars vill jag inte göra det. Liksom. Så att det får ju, funkar inte jag, så får det liksom, får bära eller brista. Liksom. Mm.
Men gud vad spännande. Och jag kommer absolut vara där den 10 juni, visst var det?
Ja.
Ja. Så himla kul det ska bli att se vad det blir för genre. Det kanske blir ännu mer Absolute Music.
Precis. Nej, men då, ja, precis, nästa skiva. Men nu kör jag på den här skivan.
Ja.
Så långt det går. Ja. Nu vill man ju ut och spela den.
Ja, men jag förstår det.
Ja.
Ja. Få se publiken ta emot allting. Liksom.
Ja.
Mm, häftigt. Mm. Jag är superglad att du kom hit.
Tack för att
du kom. Verkligen. Tack. Och delade med dig av din historia som är sjukt gripande på alla sätt. Mm.
Tack, kan jag på säga. Eller vad man säger. Vad säger man?
Nej,
man
jag vet så. Inte vad man ska säga.
Varsågod.
Ja, precis. Det är jag som ska tacka. Och stort lycka till med musiken.
Tack så jättemycket.
Så hoppas jag att vi hörs här igen sen och pratar om din nya genre. Vad
ja,
det nu
får,
än är
för någonting. Upp.
Liksom.
Ja.
Mm, superbra.
Jättemycket.
Tusen tack.
Tack snälla.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.